Då säger vi välkomna till Längs sargen, det tredje avsnittet för nhl.com/svs officiella podcast. Jag som pratar nu heter Peter Ekholm och på en annan plats i Sverige, Hampus Duvefelt. Säsongen är en månad gammal, typ exakt på dagen, Hampus. Vad har du för intryck av första månaden egentligen?
Ja, det är väl som vanligt en blandning av lag som startar kanske lite oväntat. Oväntat bra och vissa som kanske inte presterar så som man har förväntat sig från början. Men vi kommer ju komma in på det senare. Men vi har ju ett par spelare och ett par lag som har överraskat ordentligt den här säsongen. Som har varit väldigt roliga att följa. Så tillvida att man kanske, för dig och mig är det ju jobbmässigt så att vi följer väldigt många matcher. Men även när man kanske har något annat för sig, bara, nej, men man vill se det här lagets match liksom. Man vill se den här spelaren prestera, för att ja, vi kommer komma in på vem det är.
Ja, men precis. Det kommer bli ett fullmatat avsnitt idag. Vi har nämligen två gäster vi ska få lära känna lite bättre och prata lite mer med. Den ena, Sveriges förbundskapten Sam Hallan, som gör sin sista säsong på den posten och har ju ett OS framför sig här om några månader. Han ska vi träffa, och vi har också träffat Nashville Predators Philip Forsberg, som ju är superaktuell den här veckan faktiskt, med tanke på att han och resten av hans lagkamrater kommer till Sverige och Global Series för att möta Pittsburgh Penguins med Erik Karlsson i spetsen. Mer om det också lite senare i avsnittet, men vi har ju mycket att prata om idag, Hampus, så jag tänker att vi kastar oss in i det som vi kallar ligasvepet. Och det tänkte jag att du skulle få öppna, faktiskt.
Jaså?
Vad har du för, du är ju våra ögon på östsidan.
Jajamän, jag är Eastern Conference.
Vad har du för spaning som du vill lyfta den här veckan?
Ja, jag har ju flera spaningar, så, men in the interest of time så kanske vi fokuserar på ett fåtal, och framförallt så har det varit väldigt intressant att följa New York Rangers den här säsongen. För den som inte vet eller för den som inte har hängt med så nära i hur det har gått den här säsongen, så kan vi väl säga att New York Rangers är något, just nu i alla fall, något av ett mittenlag i Eastern Conference. De ligger under slutspelsträcket, men i och med att East är så tät just nu så betyder ju inte det särskilt mycket då. Men de ligger under slutspelsträcket, de har vunnit 7 matcher, förlorat 7 matcher och även 2 förluster på övertid. Men det som är anmärkningsvärt med just Rangers säsong är ju att de på hemmaplan i Madison Square Garden, deras borg, har förlorat 7 av 7 matcher, varav 6 stycken på ordinarie tid, och blivit nollade i 5 av dessa matcher. Samtidigt då som de på borta is, där de har spelat 9 matcher, tagit poäng i 8 av matcherna och vunnit 7 av dem. Vilket är en helt vansinnig liksom statistisk abnormalitet, eller?
Ja, det får man ju väl verkligen säga. Vad beror det på hemmaplan? Vad är det som inte lossnar?
Alltså, vid det här laget
är det psykologi? Är det psykologi?
Ja, vid det här laget så är det väl, handlar det väl till 100% om att ja, det har gått i stå, eller liksom det har satt sig i huvudena på de här spelarna. Men utöver det så är det ju jättesvårt att liksom förstå. I lagets senaste match så torskade de liksom 0-5 hemma mot Islanders, och det är ju
det är oacceptabelt.
Ja,
för en Rangers support såklart.
Ja, men då efter den matchen så sa ju Rangers coach då, Mike Sullivan, fritt översatt här nu, för jag plockade upp citatet på engelska sajten, att vi har vunnit många matcher på bortaplan med exakt samma matchplan, med samma koncept, samma spelare, så jag vet att när vi spelar på ett särskilt sätt så är vi där och vi kan slå riktigt bra lag i processen. Jag önskar att jag kunde sätta fingret på vad exakt som är bekymret just nu på hemmaplan, men det jag vet att vi måste jobba oss igenom där tillsammans, och det kommer vi försöka göra. Och det är väl budskapet som har ekat egentligen bland alla spelare som har intervjuats och kommenterat det då. Men minst sagt anmärkningsvärt. Och ja, jag vet inte. Jag har ju själv varit i Madison Square Garden vid ett tillfälle. Och jag vet att det är en otroligt häftig byggnad att vara i. Liksom när Rangers spelar bra, när Rangers leder, när Rangers vinner. Då är det liksom wow att vara i Madison Square Garden. Jag kan tänka mig att det inte är riktigt lika roligt att spela där när man har blivit nollade i 5 av 7 matcher. Jag kan tänka mig att det finns en del fans där som är lite hårda mot dem.
Mm, det finns, det är garanterat. Det kan inte vara lätt att skata ut där i de matcherna givetvis. Men vad kommer det vända då? Kommer de börja vinna på hemmaplan? Det finns ju ändå. Alltså det finns ju bra saker i det här laget, men är det tillräckligt för att liksom börja vinna på hemmaplan också och klättra i tabellen? Är det ett lag som kommer att vara i mitten, tror du, den här säsongen?
Alltså, det är klart att de kommer vinna matcher på hemma is. Liksom. Det är ju en statistisk... Liksom, till viss del måste det ju vara en slump också att de vinner nästan alla matcher på borta is och förlorar på hemmaplan. Det kommer ju jämna ut sig till viss del. Men sen har man väl inte riktigt fått den här liksom fantastiska tillbakastudsen man hade kunnat hoppas på från Mika Zibanejad exempelvis, eller Artemi Panarin. Tillskottet av JT Miller som den här liksom inspirerande kaptenen har väl kanske inte heller fått riktigt den effekten man hade hoppats. Jag kan tänka mig att han är ju en sån tävlingsmänniska, så att det här att bli nollade framför fansen kan nog vara väldigt frustrerande för en sån individ, och liksom att det påverkar honom i sitt ledarskap också. Men ja, jag tror att de kommer reda ut det då och i alla fall tävla om slutspel. Som sagt, East har ju varit, man skulle antingen kunna kalla det för ett getingbo där alla är med och tävlar, eller att det är lite mediokert just nu där ingen egentligen sticker ut. Men det är i alla fall jämnt poängmässigt.
Ja, men visst är det. Det är de som lag som sticker ut, det är väl Montreal, Carolina och New Jersey kanske så här långt. Ett lag som kanske överraskar lite i Boston.
Ja, kommit tillbaka lite från en tuff oktober månad. Vunnit 6 raka matcher, tillbaka upp i toppen av Atlantic. Men om man tittar på det så, jag menar, från första lag till sista lag så skiljer det 8 poäng. Och det är ändå inte mycket om man jämför med väst, där det skiljer 15 poäng tror jag mellan ettan och 16 plats.
Nej, det är väldigt jämnt i öst, och det är väl också lite därför som Rangers har potentialen att kunna komma upp snabbt i tabellen också, om man ska knyta ihop på säcken lite. Med ett par segrar på hemmaplan så finns det ju stor chans att klättra snabbt i den här tabellen.
De ska ta dem också.
Jo, så är det ju faktiskt. Och det kan vara inte helt lätt, som sagt. Psykologi nu på Manhattan alltså. Och det är laget. Men öst mer, som vi var inne på, det är jämnt. Det finns 3 lag som stiger ut lite extra. Ett lag kommer få se och prata mer om senare i den här podden också, ju Pittsburgh.
Just det.
Så de kan ju lämna öst lite grann och kanske halka lite vidare på västsidan, som du sa var lite ojämnare kanske, sett i toppen och botten. Men det finns ju ett lag här som vi vill lyfta lite extra idag. Det är Anaheim Ducks, som i skrivande stund, höll på att säga, som i talande stund har vunnit 7 raka matcher. Tog ju ännu en seger i natten, skalp hemma mot Winnipeg Jets 4-1. Och det här laget har man ju haft ögonen på de sista åren, med tanke på hur många unga spelare som har kommit in i deras laguppställning. Inte minst Leo Carlsson, som vi ska prata om alldeles strax. Men ny tränare inför den här säsongen, Joel Quenneville. Han har ju fått fart på det här laget, verkligen.
Ja.
Fick mycket beröm också efter matchen mot Jets nu, att det är liksom en topptränare som har kommit in och styrt upp det lite, känns det som.
Jo, men exakt. Och du och jag, innan vi påbörjade den här poddserien, vi spelade ju faktiskt in ett testavsnitt som förmodligen aldrig kommer se dagens ljus. Men där vi snackade upp säsongen lite inför och sådär. Och då hade ju vi faktiskt vi var inne på Ducks som en lite potentiell överraskning. Så här. Det är lätt att säga i efterhand, men ja, om det materialet någonsin liksom ser dagens ljus, så vi var tidiga på Ducks. Vi hade dem tidigt.
Ja, det får vi. Det kan vi säga, absolut.
Nej, men framförallt ett väldigt... innan jag började jobba med NHL eller var liksom involverad på så sätt att det var ett yrke på något sätt, så följde jag ju såklart ligan och följde Washington Capitals lite närmare då. Och nu, det här årets upplaga av Anaheim Ducks, eller de senaste åren, för mig, det påminner lite om Washington för cirka 15 år sedan, när de hade en ung Ovechkin, de hade en ung Bäckström, de hade en ung Mike Green, Alexander Siomin. Det fanns liksom en energi och en glädje, och matcherna var liksom, kunde sluta 8-7 eller man hade liksom ingen aning om vad det kunde sluta. Och Ducks har ju verkligen den här den typen av spelare som kan få till den typen av matcher, tycker jag.
Det har de, inte minst Leo Carlsson.
Ja.
Vi tar honom nu direkt.
Ja.
Kanske. Det är ju en otrolig form han visar upp för Örebro-liraren. Han har gjort poäng i 10 raka matcher nu, Hampus. Han har gjort 2 poäng i 4 raka matcher. Han är den yngsta spelaren, yngsta svensken sen William Nylander, att göra 10 poäng i 10 raka matcher för en spelare under 20 år svensk. Han ligger 2 i poängligan. Det är bara Nathan MacKinnon som har gjort mer poäng, 29 just nu. Carlsson har gjort 25. Allting går hans väg. Hur bra kan han bli? Hur bra är
han? Jag minns ju att när han blev draftad, det var ju inte så länge sedan, men det var ju så här snack och bara, men är han verkligen liksom, ska han verkligen välja som andra spelare totalt? Och, ja, men det är ju mer av en liksom en reslig tvåvägscenter, och alltså jag menar, de senaste veckorna har fått i alla fall mig att helt bara omdefiniera hur jag ser på spelaren Leo Carlsson. För man har ju alltid tänkt att så här, ja, men det här är en spelare med talang, potential. Men nu är det ju som att det här är en av de bästa, inte bara en av de bästa svenska spelarna i NHL, utan en av de bästa spelarna i NHL, punkt. Och han är 20 år gammal. Det är ju hur stort som helst för svensk ishockey, tycker jag.
Ja, det här är ju, det är en coming man, absolut, i den här ligan. Om inte han redan är där och var den här stora stjärnan som Sverige har velat få fram i flera år nu. Mm. Sen att det kommer redan nu, det är lite överraskande kanske. Med tanke på vad du säger, han är 20 år, det är hans tredje säsong. Första säsongen fick han ju vila många matcher för att han skulle lära sig hur det funkar i NHL. Uppenbarligen har det börjat betala av sig nu. För redan förra säsongen blev det ju bättre, framförallt efter Four Nations. Jag tror det betyder mycket för honom att komma in i den truppen, få lite självförtroende från det. Och sen efter det så Axel har ju bara liksom pekat rakt uppåt för honom. Otroligt imponerande än så länge för en sån spelare som Leo Carlsson.
Jo, men visst kändes det som att det hände någonting där i Four Nations på något sätt, att efter det så snittade han ju i princip en poäng per match, och det har bara fortsatt. Det var som att, jag vet inte, när han var med i den omgivningen och faktiskt fick spela sista matchen, nu var ju den betydelselös i och för sig, men och bara kände att han kunde hänga med, eller bara var så här, men han fick ju ganska stort förtroende också i den matchen, vill jag minnas. Det kändes, alltså, man kan väl säkert peka på 100 saker så, men det kändes som det låste upp någonting i honom, bara, men jag kan ju faktiskt göra det här. Och nu när han spelar med Ducks, det är ju så här, de har ju kanske inte världens största stjärnor så, men etablerade spelare som Troy Terry och Chris Kreider, det känns som att de blickar mot honom, att han, det är han som ska göra det.
Och det är han som är loket i det laget, det säger ju alla. Visst? Där, det är han som drar laget framåt, det är han som är startar offensiven, det är han som får han pucken i mitt, får han pucken i fart i mitten, och bara han är ju så in som tar honom.
Det
är
ja.
Ju, vi kommer få höra det sen också i intervju med Sam Hallam. Han jämför ju Leo Carlsson med Connor McDavid, inte som spelare kanske, men sättet som han driver spelet på och är den som ska göra det för sitt lag. Väldigt intressant analys av Sam. Vi kommer att lyssna på den snart. Vi går inte djupare in på den så. Men det är ju verkligen så som Leo Carlsson har blivit i detta Anaheim. Som ju nu ligger tvåa i hela ligan. Det trodde man kanske inte riktigt i första säsongen att det skulle gå så bra.
Nej.
Men nu blir utmaningen för detta laget att hålla i och lära sig hela tiden att vara ett bra lag. Och det pratade Joel Quenneville också efter matchen mot Winnipeg. Vi har haft en bra start, vi ville få en bra start, men nu måste vi också liksom kunna rida på den här vågen och lära oss det. Det är inte det lättaste, såklart.
Nej, och det är väl där en tränare eller ledare som honom verkligen får liksom betydelse, verkligen.
Ja, men han har ju gått igenom det här med Blackhawks.
Exakt. Innan.
Han fick ju in Kane, han draftades väl 2007 och sen vann de 2010, va? Om jag inte är helt fel på det. På tre år fick
han
liksom...
flera gånger där.
Ja, men exakt. Men han fick ju in både Taves, Kane i unga åldrar. Fick hjälp på dem direkt att leverera och tycka det var ovanbärande. Så att, det kan vara precis det han gör med Dax här nu också.
Ja, men det är ju helt... det är helt galen läsning egentligen när man plockar upp liksom NHL.com och kollar stats och ser att vi har... Ja, men inte bara en i Leo Carlsson utan två svenskar på liksom topp fem. Jag kan inte ens minnas senaste gången vi hade. Vi har ju Leo Carlsson har gjort 25 poäng på 15 matcher och då William Nylander som gjorde 2 mål i natt står på 23 poäng på 13 matcher.
Han har ju också gjort poäng i 10 raka matcher, dock inte i en 10 matcher lång poängsvit som Carlsson för att han har varit borta ett antal matcher under skada och då räknas inte det enligt inofficiellt i NHLs liksom, poängsvitt statistik. Men han i sina egna 10 matcher har senaste matcher har han gjort poäng Nylander och han driver ju det laget i Marners frånvaro nu då när han är i Vegas. Även om Matthews också stänker in några puckar så är det ju Nylander som är den som driver det laget.
Ja, jag tycker det känns som Nylanders lag. Jag tycker, alltså för mig har Matthews,
ja, visst, det
var jag inne på redan förra avsnittet också, men för mig har han blivit så anonym. Och så blir det väl om man har tuffa säsonger, men Nylander tar ju verkligen det här ansvaret och springer med det.
Ja, absolut. Sen har ju Matthews gjort 9 baljor på 16 matcher, så att han är inte så att han har ett dåligt mål.
Nej, det är sant.
Snitt kanske. Men Nylander tar plats. Men en fråga till dig. Nu har vi 2 svenska topp 5. Har vi 2 svenska topp 5 när vi summerar säsongen också i poängligan? Har vi fler? Har vi färre?
Nej, vi har nog inte fler. Så långt vill jag inte sticka ut hakan. Jag vet inte vem det skulle kunna vara då som susar upp i tabellen. Men jag tror att Nylander kommer vara där. Jag tror att det ökade ansvaret, först att han kan hålla sig frisk förstås, han har redan missat några matcher den här säsongen, men det ökade ansvaret och det ökade förtroendet och den ökade bara liksom pondusen han verkar ha tagit sig an i Marners frånvaro, tror jag kommer göra att Maple Leafs lutar sig mot honom så pass tungt att han kommer vara där uppe, han kommer vara topp 5, han kommer göra 100 poäng igen den här säsongen, tror jag. Leo Carlsson är wildcard. Men
Leo gör också 100 poäng, eller?
Ja, visst gör han det. Vad säger du?
Ja, jag vet inte faktiskt. 80 plus gör han garanterat. Men 100 poäng kanske inte. Men det är ju... Ja, eller ja. Men där, ja, håller han i snittet och dags fortsätter, så varför inte?
Nu har ju inte vi förberett någon exakt kuriosa på det här, men när var senaste gången vi hade 2 svenska 100-poängsspelare?
Det var väl inte så, det var väl Pettersson och Karlsson för någon säsong sen bara?
Var det någon säsong sen bara? Det var väl en 3-4 år sedan?
Ja, någon säsong sen.
ja, nej, just det. Ja, då var det inte så spektakulärt som jag kanske hade hoppats få fram där. Just det, precis. 22-23, då hade...
Ja, exakt.
Pettersson 102 poäng och Erik Karlsson 100 poäng. Just det.
Ja, precis. Kanske igen då, man ord. Men det vill komma till, det är också ett OS-år. William Nylander är redan uttagen. Leo Carlsson, det är inget snack, han kommer att finnas med i truppen. Kommer han vara första center i Tre Kronors trupp i OS Milano Cortina. Det är ju lite centerbrist just nu i svensk hockey. framförallt på absolut toppnivå offensivt.
Framförallt formstarka centrar kanske.
Ja,
eller
det är
centrar som liksom spelar med,
ja,
swagger och pondus. Frågar du mig, så som sagt, för mig har hans start här på säsongen helt fått mig att omvärdera vad jag ser honom för typ av spelare, liksom, vad jag ser honom för roll i både NHL och i ett potentiellt svenskt OS-lag. Så för mig, ja, kör på den som är het. Alltså ge nycklarna till Karlsson och låt han köra med Nylander på vingen. Alltså, varför inte? Men ja, det är ju inte jag som gör laguttagningen. Det är ju en annan herre som du nyligen träffade.
Ja, men det är ju Sam Halland som ska göra den laguttagningen. Och han har ju ett hårt jobb framför sig här under hösten. Det har ju varit landslagssamling i Europa nu den senaste veckan, och landslaget besökte då Ängelholm, och det var inte så långt för mig att cykla dit och snacka lite med Sam. Så vi kan väl lyssna till vad vår förbundskapten har att säga om OS, Leo Karlsson, ledarskap och lite annat. Sista säsongen som förbundskapten, Sam, vad har du för känslor inför den som nu har börjat?
Massor. Det kommer väl över en lite. Just i, man bygger upp mycket relationer under 3 års tid. Och förhoppningsvis ska vi dra nytta av dem till max nu i år. Så det, man har det här jobbet. En jäkla stolthet. Och det är ett jäkla tempo. Så nu försöker jag inta mig själv och njuta lite i det. Och bara känna av liksom, den energin som är och stoltheten i det. Och så kommer det att bli ett vemod sen längre fram i år.
Kan du någonstans i det här känna att det är lite mer speciellt att lämna efter säsongen, men att ha ett större driv att faktiskt lämna på toppen när det är liksom sista svängen?
Jag har fått den frågan många gånger och det blir så här, jag tror inte det. Alltså, jag har säkert sagt att ja, så kan det vara någon gång, men egentligen när jag tänkt på det så är det ju mer, alltså, vill du vinna förra året lika mycket som jag vill vinna i år. Där är ingen skillnad. Sen kanske i just relationer till människorna vill jag få ut så mycket som möjligt nu med mina kollegor och alla människor inom förbundet. Att man verkligen påminner sig om att ja, men det där, ska ta en halvfornering, men den här julfesten som ligger där, som ligger så där, ja, jag kommer gå på den för att det är sista gången jag kan göra det.
Ja, fatta. Det här är en speciell säsong såklart, för dels är det den sista, men det är ett OS, och det är OS med NHL-spelare första gången på hur många år som helst. Hur stort ska det bli att ta sig och åka till Milano och få ta ut den här lite historiska truppen den du är och få vara på plats under ett förhoppningsvis mäktigt mästerskap?
Ja, det hoppas vi för vår del att det ska bli. Det finns stunder där jag känner att det är en hockeyturnering. Man har åkt på ganska många mästerskap och turneringar, men jag tror man också ska förbereda sig på att det är ett OS när du kommer dit och kanske fångas lite av atmosfären och känslan, så kanske du måste låta dig själv få känna den lite också. Så det känns otroligt inspirerande och otroligt häftigt att få vara delaktig i ett OS, och jag försöker förbereda på att när den här känslan av lite, vad säger man, overwhelming känslan kommer, att kanske låta den få ta en liten stund. Men också ha en plan för att nu är det dags att kliva ur den och nu är det business.
Som ledare, jag vet att du jobbar mycket för att utveckla dig själv. Kan du liksom kontakta andra förbundskaptener, tidigare förbundskaptener, inte bara i hockey kanske, som har varit på ett OS, liksom, för berätta för dig hur det är och för att förbereda dig just?
Nej, men det har jag gjort både inom hockey men också fått förmånen att träffa andra ledare och förbundskapten som har gjort OS tidigare, och otroligt nyttigt att få höra deras. Och det är väl där lite just den här att sitta här och säga, nej, men det är bara en turnering och det är ingen idé, har jag fått liksom lärt mig när man pratar med andra, utan det kommer komma stunder när man liksom känner att shit, det är ringarna här, det är var fjärde år, det är liksom ett OS är någonting annat än allting annat. Så att tillåta sig att känna den, men också ha en plan för, nu känner jag så här, vad behöver jag göra för att vara produktiv och göra mitt jobb? Så det är väl där just erfarenheten att prata med andra, det har jag lärt mig mest av.
Nu är det ju tidigt i november och du har tagit ut 6 spelare till den här truppen. fler ska du såklart bli. Mm. Var i processen är du med knappt 3 månader kvar då till premiären? I trupp med
sig. Ja, nej, men jag tycker vi ligger bra till i tid. Vi har en ganska bra bild av hur vi vill spela och vilket typ av lag och hur vi ska sätta ihop det för att spela på det sättet vi tror är det som ger oss bäst chans att vinna. Sen så måste vi ju ge spelarna chans att spela om det nu också. Så vi kan inte ha liksom bara förutfattade meningar och en trupp som vi känner men det här, så här kommer det bli, utan det händer ju saker där borta, vilket gör att det är inte bara spelare in eller ut ur truppen, det är också spelare i truppen som kanske spelar sig till en viss roll, och det förändrar ju en helhet. Om en tredje center går till en första center så ändrar det hierarkin och kanske balansen, och då kanske, så jag tycker vi sitter och jobbar med olika scenarios på vad som kan hända under säsongen, vad som händer om den här spelaren blir skadad eller den spelaren blir skadad, hur förändrar det balansen. Och när jag sitter och pratar om vi så är det ju Alexander Sten och Josef Omenén som jag menar med vidare.
Du säger det själv, hur det kan ändras i en spelars utveckling så här, en tredje center som ni har tänkt kanske plötsligt är en första center. Leo Karlsson tänker jag på direkt när du säger det. Mm. Hans start på den här säsongen, han gjorde en poäng natten till idag igen, har de ganska lång poängsvid nu. Vad säger de om hans start på hela det här OS-året?
Ja, den är häftig. Vi hade ju Leo med i ett VM för 3 år sedan redan. Som junior, och det kanske inte var planen att han skulle vara vår första center då inledde VM, men någonstans spelade han till sig den positionen, och jag tycker hans utveckling i Anaheim har varit väldigt bra. Ser man hur han spelar i år så spelar han ju med en ännu större pondus. Och just och se hur de runt omkring honom på isen liksom behandlar honom som en liksom stjärnspelare. Alltså det är ungefär, när Leo kommer in på isen så åker han till en yta där han blir pucken, och de andra vet att de ska ge honom pucken. Lite som en McDavid har det i Edmonton, utan de andra jämförelser, men lite hur spelet byggs kring Leo när han är på isen. Och hur han gillar det. Mm. Och hur han omfamnar det och liksom trivs i det. Så det är klart, det är jättehäftigt.
Är det någon annan spelare där borta under hösten som du känner, oj, den här har kanske stärkt sina aktier, eller någon som har överraskat på dig i positiv bemärkelse?
Ja, det är ett par som jag tycker har haft väldigt bra starter på säsongen. Men sen vet man ju också att starten är ju de här första 7-8 matcherna. Det är nästan att komma in i det. Och sen blir det lite lunk. Sen tror jag OS ligger där, inte bara för svenskarna, för väldigt många spelare. Att det finns många som känner att den här säsongen är viktig. Så jag tycker det är många spelare som spelar bra. Sen vill jag att det kanske namnger några fler än Leo är uppenbar. Och ett bra exempel på hur man kan starta en sån på och stärka sina aktier.
Ja, det är kul att säga det, för det är många spelare som jag träffat i somras som säger att ja, men den här starten är faktiskt väldigt viktig för min del. Kanske någon som har varit lite på gränsen till att vara given, om man ska säga, i alla fall införhand. Men då märker du också av att det är många som kanske steppar upp lite grann, om man ska säga, i början här.
Ja, sen är ju de gör ju sitt jobb och spelar sin roll i sin klubb. Och jag hoppas inte de sitter och tänker liksom för mycket på OS, men det, liksom, en ledig eftermiddag så kanske kommer, just det, nu gäller det att hålla upp den här nivån och visa att oavsett om laget kanske, om man är i en situation där ens lag går lite sämre eller går riktigt bra, så är det lätt att man slår av lite på takten när det går bra eller sjunker ner lite för djupt när det går dåligt. Kanske någon gång kan en spelare nu påminna sig om att just det, men det är upp till mig också att hålla min nivå uppe.
Någonting som har varit intressant sen du tog över som förbundskapten, det är det här med kaptensroll och så vidare. Victor Hedman var i Four Nations, sen kom Rasmus Andersson in och kanske för många överraskande tog kaptensrollen. Beskriv lite hur ditt tankes går när man ska ta ut en kapten. För det är också en sån snackis nu. Så
ja, absolut.
Vem som ska få ha C-et och bära den äran. Alltså, utan att namn någon spelare, för det förstår jag att du inte kan och vill. Men hur går dina tankar när man ska ta ut en kapten?
Jag tror att jag tittar mest på vem som så att säga, har den respekten eller för sig på ett sätt som de andra spelare ser som sin kapten. Och pratar vi Victor Hedman så var det ett väldigt naturligt val. Han är väldigt förankrad i gruppen, och jag upplever också att han har inga problem att säga vad han tycker till mig. Och han för sig också på ett sätt, han har ju klarat av att behålla en otrolig liksom närhet och ödmjukhet till var han kommer ifrån och vad han står för och vad landslaget betyder. Och i Rasmus fall så var det också lite att vi ville ha lite mer kanske just den gruppen, någon som var väl liksom, ja, lite mer högljudd, lite hördes lite, stod för lite ett VM på hemmaplan. Det är ju alltså förväntningar, nervositet. Då kanske vi vill ha en kapten som var väldigt liksom, syntes och hördes mycket. Sen är ju det, man pratar mycket om den som har sett, men det är också, du har ju ofta en grupp spelare som leder rummet. Och då är det mer att se att man har lite olika typer av personligheter i den gruppen. Och nu till OS så får vi se. Jag tror att de liksom, den som bär set kanske inte känner en stolthet, men inte ser det som en lika stor symbol som man gör utifrån. Inget fel med det, men jag tror att den som kommer bära set i OS känner att det hade kunnat varit han eller han eller han också. Jag är glad att få det, men jag leder ihop med de här.
Du har ju många potentiella, såklart. Mm. Landeskog också redan uttagen just. Mm. Så, hur kul är det att han har kommit tillbaka som han har gjort? Och han är ju tidigt uttagen i den här truppen, men för många ändå given, trots att han kanske inte har spelat så mycket hockey som han hade önskat inför till OS.
Nej, det, men nu spelar han kontinuerligt och det räcker gott och väl. Och jag tycker att han står för någonting både på och utanför isen som man vill ha i ett lag. Och då är vi där igen med en grupp eller en trupp med fyra kedjor som behöver olika roller och olika typer. Och där tycker jag Gabriel liksom, kanske är en typ som vi inte har jättemånga av. Som jag är väldigt glad att få in. Och då kände vi när han och jag kommunicerade efter säsongen. Och jag, liksom, man vet ju aldrig riktigt hur det ligger till. Men när han kom tillbaka till slutspel där, hur kändes det? Hur ser träningsplanen ut och så vidare? Och hur ser planen ut för framtiden? När han gav grönt ljus på att det känns bra, jag tränar bra. Då kände jag att vi ville ge han den lite, liksom, det förtroende från vår sida och visa tidigt att du behöver inte fundera på om du ska med till OS eller inte, för du ska med.
Han var inte med i Four Nations djup på grund av den här skadan och den här rehabiliteringen. En turnering som du har varit inne på tidigare och lärde dig och staben väldigt mycket hur ni ska spela mot den typen av motstånd och kanske på liten rink och så vidare. Nu var det USA och Kanada i final där. Vad tycker du att Sverige eller svensk hockey står sig i jämförelse med de två toppnationerna inför OS?
Det var väl en av sakerna vi lärde oss, att vi står oss bra, vi vet att vi kan slå dem i en match. Det var det vi kände, vi slog USA, nu vet jag att det var en speciell match, de var klara för final. Men jag tror inte de ville ge bort en match till oss, jag tyckte vi gjorde mycket bra saker i den matchen. Jag tycker vi tog Kanada till en situation där de kände att det här är tufft. Så det vi lärde oss var ju att mycket av det vi gör är bra. Sen finns det små saker vi kan tweaka och skruva på. Likväl som de andra länderna också kommer göra. Men det här var ju första gången som vi liksom gick ut och spelade på liten rink på väldigt, väldigt länge. Så vi hade ju egentligen ingen data på systemet, hur det skulle stå sig. Men även där tyckte jag att vissa saker var bra. Jag tycker vi också måste någonstans omfamna vad vi kan göra som är våra styrkor, så kanske inte de andra toppnationerna har på samma sätt och våga stå för det. Men också själva gruppdynamiken, hur vi behöver pusha varandra och inte ge bort starten på matchen bland annat.
Om vi ska koppla lite till OS och nästa vecka så är det ju Global Series i Stockholm. Men välkommen till Sverige igen. Filip Forsberg och Erik Karlsson.
Ja, tyvärr inte Raquel.
Nej, tyvärr inte Raquel skadad. Men de två är i alla fall, lär ju vara högt på listorna för att komma med i OS-trupp. Ska du till Stockholm nästa vecka?
Ja, absolut. Det är en förmån då, när NHL kommer till Europa. Förra året kunde man vara både i Prag och Stockholm. Det var väl säsongsöppningen var nere i Prag och sen så var det väl, det var tre lag som var i Stockholm till och med, va?
Finland var året innan var det.
Så det är klart att man passar på ju där, och det blir också lite sån här branschsamling. Det är mycket hockeyfolk som samlas i Stockholm där, så det ska bli roliga dagar och bra. Och Erik har redan träffat i år, men att träffa Filip ska bli kul.
Att just NHL kom åt Sverige och spela matcher i Europa, vad tror du det betyder för hockeyn i stort och för svensk hockey?
Jag tror det är ungefär samma som att vi sitter här i Ängelholm just nu. Att imorgon så ska, alltså det handlar inte bara om barn och vuxna också, men alltså imorgon kommer det vara människor som kommer och ser sin första landskamp på plats. I vanliga fall kan du åka hit och kolla på Rögle. Och det är bra nog. Nu får landslaget komma hit och kanske några unga killar och tjejer kommer hit. Och några föräldrar och känner att det här kanske man ska prova på. Och precis så är det med NHL också. Att, det, att få chansen att se Erik Karlsson live. Du kanske bara gör en gång i livet. Men jag har ju förmånen att åka runt och få göra det ett par gånger per år. Men även om jag jobbade i SHL eller jobbat inom hockeyn i hela mitt liv så har jag aldrig sett liksom, NHL-match live förut. Så oavsett om du är verksam inom hockey eller bara en hockeyfan och få den möjligheten. Och jag vet att biljetterna kostar pengar, men det kostar inte flygbiljett och hotellnätter dessutom. Så det ger ju fler möjligheter att bara få uppleva NHL-match live.
Jag minns när jag såg min första landskamp live. Det var Malmö Isstaden, den gamla. Ja. Bröderna Henrik Sedin spelade då. Ja. Henrik Daniel. Minns du din första landskamp du såg live?
Ja, det var nog i Finland som 11, 12, 13 år. Vi brukade alltid åka dit med mitt pojklag. Och under, eller alltid, men gjorde några gånger på VM för att både spela matcher själv och sen få chansen att gå på VM. Och sen så var jag på mycket matcher 95 i VM i Stockholm. Så, men första landskampen var nog i Finland, i Helsingfors eller Åbo.
Kan du då förstå att du har varit förbundskapten för det landslaget som du ändå såg då någonstans?
Nej, det är lite surrealistiskt. Och där var ju VM i Stockholm var ju en, för mig, men vi pratade OS här innan och att jag är medveten om att jag kommer liksom någonstans bli lite överväldigad av situationen. Och där var ju Four Nations också en jäkla process personligen som förberedde mig för VM i Stockholm på bra sätt. Jag är uppväxt väldigt nära Globen. Jag har varit där på VM. Jag har gått på matcher sedan 89 i Globen. Men 95 så hade jag ett så här biljettpaket på etage 7 hette det då, högst upp till slutspelet. Och så lärde man sig att man kunde sälja och byta. Och så slutade med att jag satt på liksom premiumplats till finalen där som Finland tyvärr vann med 5-1 tror jag. Det var Koivu och Peltonen och de här jäklarna. Ja. Så det är klart att jag har ju haft några sådana punkter där man känner så här, vad gör jag här? Men så det är ju lite perspektiv, men också någonting jag känner att vi har ju tröjan att bära den med stolthet och det att bära den här rollen med stolthet.
Sam Hallam, alltså Sveriges förbundskapten, sista året som eller sista säsongen som förbundskapten och alltså OS framför sig alldeles snart. Någonting som du vill plocka med dig från den intervjun?
Nej, men framförallt så tycker jag att han känner, alltså jag känner ju inte Sam på någon form av privat nivå, men han kändes väldigt lugn och trygg och liksom tillfreds med hela situationen, upplevde jag. Liksom att det här är sista säsongen och han vet vad som gäller och han vet att det är två turneringar kvar. Sen så blir det inget mer än det. Sen så blir det en annan utmaning efter det och det kan säkert stärka hans ledarskap i att liksom, nu får du bära och brista. Jag vet vad jag är ute efter här. Men sen tyckte jag också det var lite intressant när ni pratade lite om OS-truppen och så här och hur han ser på laguttagningen och han självmant tog upp det här med ja och sen så vet man ju inte, det kan ju vara en tredje center som presterar så bra att han går upp till att vara en första center och då kände jag i alla fall liksom, när jag såg det att han har ju, det står ju Leo Karlsson skrivet i pannan på honom när han säger det liksom, när han tar upp det exemplet. Sen pratar ni ju det
ja,
också.
Ja, men eller hur? Ja, men eller hur, jag känner ju det också. Så att det är kul. Det kändes som att det var en Karlsson han syftade på där faktiskt.
Tror du han vågar sätta honom första?
Ja, absolut. Jag tror att
de har väl en bra relation kommer, liksom med att han har haft tagit med Karlsson i väldigt många, eller de flesta sedan han
med, ansats, precis. Väldigt tidigt med VM, fick mycket förtroende där och hela den biten. Och sen tror jag att Sam och resten av ledarstaben kommer våga lite mer nu än under Four Nations kanske. Nu har de känt på alla spelare, de vet hur de måste spela. För att vinna, man måste våga få vinna helt enkelt. Mm. Och Leo Karlsson är den främsta spelaren på centerpositionen just nu. som kan bära en svensk landslagsdress i Milano. Så att det tror jag absolut.
Mm. Tror du att det kan hjälpa också då, just det, att det är hans sista säsong, liksom att det, ja men, vem bryr sig om någon har åsikter då om jag sätter Leo Karlsson som första center, liksom. Det här är...
tror inte han tänker på det sättet, men alltså, det är klart.
Så skulle jag tänka.
Han kan ju våga lite mer, för att det är ju hans sista år också.
Liksom. Ja.
Inte för att jag tror han gör det, för att så som jag känner Sam så gör han inte bara för att, men jag tror att han absolut kan testa det. Det vore ju häftigt, i alla fall.
Om jag hade varit förbundskapten, då hade jag tagit ut svängarna rejält sista, sista turneringen. Då hade ni sett en hel del spännande trupputtagningar och kedjor och så vidare.
Ja, kanske ska be dig ta ut en sån trupp nu när vi närmar oss OS då, så får du presentera en riktigt galen
wildcard.
Ja, men på tal om trupp, det är dags att titta till de hetaste svenskarna från det senaste avsnittet. Och det är faktiskt du som är någon slags coach, förbundskapten till Duvefelts lineup. Så jag tycker att du kör från målvakt till forwards i ett svep. Hur ser laget ut den här veckan, Hampus Duvefelt?
Jo, det är ju... Intressant att du säger det. Det är ju lite OS-tema. Eller jag har ju haft OS lite i tankarna när jag har tagit ut den här line-upen då. Men från målvakt till forwards. Mellan stolparna så har vi Jakob Markström. På backplats så har vi ett, vid det här laget, klassiskt backpar. Erik Karlsson och Viktor Hedman. Och forwards-trion är lite mer spännande då. Vi har Viktor Olofsson, Leo Karlsson såklart och André Burakovsky faktiskt.
Och då är jag ju direkt nyfiken på, hade Viktor Olofsson och André Burakovsky varit med i en alternativ Hampus Duvefelt OS-trupp, och kanske till och med är de med i den som ska spela, tycker du?
Åtminstone en av dem hade jag nog tagit med som ett sånt här, någon typ av wildcard eller liksom spelare som kan lira exempelvis fjärde kedja eller vara 13:e forward och bara kliva in antingen om de blir skadad eller bara liksom slunga in ett viktigt mål i ett viktigt läge från en kedja där det inte förväntas att man ska kunna göra det. Och det är ju, i Burakovskis fall är ju det en roll han spelade när Washington vann Stanley Cup. Då var han ju liksom gubben i lådan lite, gjorde två viktiga mål mot Tampa Bay Lightning i konferensfinal. Mm. Och även i Colorado Avalanche, liksom, bakom de tunga namnen, så kom han upp lite som secondary scoring. Så att men det valet av Olofsson och Burakovsky var mycket så här, ja men det här är spelare som de vet att de kanske inte är givna i en OS-trupp, men deras säsongsinledning gör ju verkligen att de har spelats in på kartan, om man säger. Och sen Karlsson, given. Bästa svenska spelaren i NHL den här säsongen.
Global Series 2025. Avicii Arena matcher på fredag den 14 och söndag den 16. Pittsburgh, Nashville. Roliga dagar att vänta i Stockholm. Du och jag kommer att finnas på plats.
Jajamän, vi är där åtminstone från torsdag. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Kommer vara på plats för matcherna och träningar och lite annat. Smått och gott bland annat.
Ja, men vi kommer ju... Ja, förlåt, jag trodde du frågade mig.
Ja, du kan få ta äran.
Ja, men vi kommer sända live på Pittsburghs träning på torsdag. Vi kommer sända den här podden live i Kungsträdgården på fredag i en del av det som kallas Global Fan Tour. De kommer vara i Kungsträdgården från torsdag till söndag med massor av roliga aktiviteter. Man kan fotas med Stanley Cup-pokalen.
Man kan fotas med oss om man ber snällt.
Ja, om man känner för det. Det finns också möjlighet med prickskytte och andra roliga spel och lekar. Gratis för hela familjen. I Kungsträdgården, alltså Stockholm. Kolla nhl.com/sv för fullständigt schema där. Jag tror det är torsdag till söndag.
Mm.
Kan också vara fredag till söndag, nu när jag tänker efter.
Men torsdag så är det livesändning från träning.
Ja. Och då kan man också komma dit och titta på träningen. Ju. Mm. Det kostar väl någon liten slant, tror jag. Men man kan komma och kolla både där och på lördag när det är Nashville som tränar live. Eller tränar live, som tränar och vi sänder live därifrån också på vår YouTube-kanal. Båda de träningarna.
Ja.
Jag ska ge korrekt också nu med Global Fan Tour, för det vill man ju ha.
Eller det vill man ha. Ja, jag känner att jag behöver kurera min hals.
Sen behöver du kanske veta när du ska vara någonstans också.
Ja, men det brukar jag förlita mig på att du vet.
Ja, det är 14-16 november, så det är alltså fredag till söndag, Kungsträdgården, Global Fan Tour. Kul! Vad tror du om de här två matcherna då, mellan Pittsburgh och Nashville? Vad ser du framför dig kommer hända i Avicii Arena?
Alltså jag ser ju framför mig ett Pittsburgh som har inlett säsongen helt fenomenalt och ett Nashville som kanske inte har inlett särskilt fenomenalt. Men det kan ju fungera som olika typer av motivationsfaktorer. Jag menar, Penguins vill inte tappa momentum. De vill inte att en resa till Sverige med tidsomställning och allt vad det innebär ska på något sätt spåra ur deras start som de har haft. Samtidigt som man ur Nashvilles perspektiv, tänker jag, ser det här lite som en brytpunkt och kanske ett sätt att samla gruppen, börja om på nytt, hitta liksom så här, det gick inte så som vi hade tänkt oss innan Global Series, men där, liksom, de matcherna från och med då hittade vi vårt spel och vi hittade gruppen och vi hittade liksom det laget vi vill vara. Så att, jag tror det kommer bjudas på bra hockey, såklart. Lite trist ur svensk perspektiv att med Penguins då, liksom att Raquel är skadad och att även succé-rookien, får man säga, Filip Hollander också är borta med blodpropp.
Ja, blodpropp. 3 månader på honom. Och Raquel bröt en hand, va? Eller någonting i den stilen.
Ja.
Också borta. Raquel kommer åka med till Stockholm, så det finns ju förhoppningar att han kommer synas i alla fall.
Ja.
Runt omkring, kanske Global Fan Tour, vem vet.
Ja.
Men också runt Avicii Arena såklart, och matcherna där. Sen är det väl inte, det är synd att det var ju väldigt många svenskar i Nashville ett tag, men nu är det ju Adam Wilsby och Filip Forsberg som är Predators svenska representanter den här resan, ser ut som.
Mm. Precis. Mm. Men de är ju, Wilsby har ju varit liksom imponerande i sin rookiesäsong, om man säger. Och sen Forsberg är ju alltid Forsberg. Jag menar, han leder Predators sett till poäng. Han leder Predators sett till mål. Han gör sin, så som han alltid har gjort.
Ja, visst. Nej, men han kommer ju såklart bli en attraktion. Många, han kommer att berätta om det nu när vi ska prata närmare med honom om just Global Series. Men det är många som kommer från Leksand som ska titta på honom i Avicii Arena. Ska vi ta den intervjun med Forsberg innan vi knyter ihop säcken på det här avsnittet kanske.
Jajamän, jag vill höra mer av Filip Forsberg.
Bra, då gör vi det. Här kommer han, Nashville Predators Filip Forsberg.
Sommaren är ju snart slut. Vad har varit bäst så här långt, tycker du?
Det har varit skönt att spendera lite tid med fruen och barnen, med Felix. Under säsongen blir det ju fullt ös, man är borta mycket. Men det är väl det, vi var i Italien och Frankrike i början på sommaren efter VM. Så det var väl höjdpunkten, skulle jag säga.
Den här podden, vi kommer ha 4 stycken standardfrågor som vi kommer ha med alla gäster egentligen, så vi kastar oss rätt in i dem. Just nu i livet, vad är det som inspirerar dig mest?
Det är alltså vinna Stanley Cup, skulle jag säga, det är nummer 1. Sen nu givetvis ett sånt här år så är OS på näthinnan också, såklart, men Stanley Cup är ju fokus nummer 1. Det är ändå det man kan påverka mest rent liksom dag till dag och bygga upp, ja, det som behövs i laget och individuellt just för att vara redo för det. Så det är väl det som är den största drivkraften.
Hur använder du den motivationen och drivkraften? Eller hur liksom, ja, men vad är det som får dig att ta det extra för att komma?
Nej, men det är så. Nu var vi nära, vi var i final 2017 liksom, och ja, man ser ju, det är någon som vinner varje år. Och det svider lika mycket, tänkte man säga, när man ser de som vinner, att det inte är en själv liksom. Så att det, ja, det är tills den dag man vinner, så är det väl det som man strävar efter. Och när man vunnit så säger alla att det är, man vill bara göra det igen. Så att förhoppningsvis får man ha den känslan. Och
det vet väldigt få om det.
Det vet väldigt få. Ja. jag vet inte. Att jag gillar ordning och reda. Kanske är många som vet om det, men det känns, det är inte det första som kom till tanken, att jag gillar ju ordning typ i, alltså skafferiet och kylskåp och såna här grejer.
Nej, lite pedant då?
Ja, lite får man säga. Ja,
så nu är det när du har Felix hemma nu som kastar leksaker?
Ja, det är lite, det är jobbigt. Det är lite jobbigt. Ja. Jag försöker ju putsa till det efterhand, för han går liksom som en liten tornado, så får man peta, men det är som du säger, det är ju ingen idé. Men man lär sig lite mer att släppa på det så.
Ja, ja. Jag känner igen det där hemifrån. Jag är nu lika gamla som Felix hemma. Mm. Så
att, ja. Fullt ös.
Ja. Det bästa med att spela med NHL, vad är det bästa med att spela med?
Nej, men det är just att få möta de bästa spelarna och spela med de bästa spelarna varje dag. Det är liksom varje, så är det en ny match i stort sett varannan dag, så att du behöver aldrig, har du en dålig match så kommer en ny match, har du en bra match så kan du försöka göra det igen. Det är just det att man får liksom, som jag sa, utmana sig själv varje dag mot de bästa och veta att ja, det blir inte bättre liksom någon annanstans, så att det är väldigt roligt, så skulle jag säga.
Vi kastar oss 15 år fram i tiden. Du har lagt skridskorna på hyllan och du ska starta en ny karriär. Och det blir som poddare. Okay. Säg en gäst som du skulle vilja intervjua. Det behöver inte vara hockey.
Nej, det blir nog ingen hockey i så fall. Då skulle jag vilja prata med Zlatan.
För att?
Jag bara höra hans, alltså, nu har man ju läst hans bok och lite stort. Men höra liksom, lite om mindset, hur han liksom tog sig igenom allting. Och även nu de sista åren har det ju stormat lite kring han också, både på hemmaplan och här i Italien, så att det hade varit intressant.
Är det någon förebild till dig?
Jo, men det måste man ändå säga. Det tror jag alla svenska, ja, killar och tjejer som har vuxit upp i samma ålder som mig, sett han liksom, hans framgång genom hela livet, att man har känt någon gång liksom, sett upp till honom så.
Är det därför då nummer 9?
Nej, det kan jag inte påstå. Han hade väl alla nummer under solen också. Men nej, det var 9 var en slump.
Bara. Han började väl med det i Ajax, va? 9.
Ja, stämmer.
Och Malmö,
stämmer.
Vi kastar oss vidare i den här podden. Jag tänkte prata lite livet utanför hockeyn i Nashville. Har ju blivit en hockey-connection. Alltså man kopplar Nashville med hockey. Men det var kanske inte det för några år sedan. Hur är det egentligen att vara hockeyspelare? Eller hur det var att bo i Nashville?
Nej, det är fantastiskt. Det är ju, vi trivs hur bra som helst. Och har ju blivit lite av vårt hem nu. Träffar ju Aaron i Nashville och så. Felix är född där. Så det var ju, det har blivit mer och mer som hem varje dag, känns det som. Nej, det är ju kanonställe just nu. Och liksom, med allt som nu har jag varit långt ifrån skoltid, så att säga, men just det från andra lagkompisar man har hört att det är liksom fantastiskt för, och barnens uppväxt liksom, skolor, allt sånt där är kanon, och för vår egen del så är det ju toppen ställer, så restauranger, det finns massa ställen, mycket att göra rent praktiskt som folk hälsar på. Broadway är ju en attraktion i sig. Så, men ja, nej, Nashville är ju världsklass, och som spelare så är det ju toppen också, grym publik för mestadels, ingen liksom stora störningsmomenter, man ska säga. Du kan åka på mataffären eller behöver aldrig fundera, liksom ska ta en annan väg eller sånt där. Så det är ju den bästa av båda världarna, kan man säga.
Bor ni i stan eller bor lite utanför?
Ja, bor väl 10-15 minuter utanför nu då, sen ett par år tillbaks. Ja. Men det är ju nära nog.
Är det så att de flesta spelarna bor i samma område?
Ja, hyfsat i alla fall. Ja. Det är ju så att det blir väl lite så att de yngre, precis som det var när jag var yngre, att de bor i, många av de unga spelarna bor ju ungefär samma, antingen samma lägenhetshus eller i alla fall liksom samma område, och sen blir det att de som är i mitten flyttar till ett litet område, och sen de som är lite mer etablerade, och det är, allt är lite beroende på kontrakt och längd och ja, sådär, för husen blir lite, det blir lite olika vad du söker liksom. Vissa är lite mer radhus kontra liksom lite rejälare tomter som är lite utanför dem, så det beror helt på vad du är för steg i livet och karriären, tänkte jag säga.
Exakt. Men en säsong innebär ju mycket resande och sånt för min del. Att vara pappa då och resa iväg sådär. Hur är det?
Ja, nej, nu var ju första året. Du vet ju, det, ja, som pappa så är man ju liksom mest stöttepelaren till att börja, till hela gänget liksom, till fru och barn. Men så då var det ändå okej. Det är ju klart det är jobbigt att vara borta, men nu den här säsongen kommer det bli en helt annan sak att åka liksom. Bara när jag åkte på VM så kom ju de efter 2 veckor, så det var ju själv i 2 veckor. Då var det tufft att åka. Det var ju den överlägset tuffaste gången man har lämnat, eller man ska säga, och det kommer ju inte bli lättare ju äldre han blir, så det är mycket roligare liksom, och mer, man har fått en mer, han har mer personlighet, man har fått en mer liksom relation på så sätt liksom. Det är inte bara, ja, han ligger inte bara så länge. Nej, som det exakt. Var i början liksom, första delen av säsongen, så det blir en utmaning, men det är inte första gången någon gör det.
Nej, så är det ju, men det är ju första gången för dig.
Jo, precis.
Jag. Hur mycket är Felix dig nu? Jag kan tänka mig, det finns ju ett liv innan och ett liv efter barn, tänker jag. Men hur mycket ger han dig att kanske kunna släppa saker som har hänt?
Hur mycket som helst. Det var ju, ja, en stor del kan jag tänka mig den här säsongen, att det kändes okej, eller man ska säga. Det är ju, var ju en riktig skitsäsong liksom, att kunna komma hem och släppa helt på det. Det var ju, grymt, viktigt tror jag. Och förhoppningsvis så behöver vi inte gå igenom en sån säsong igen. Men just att veta att det finns något annat, det är rätt skönt faktiskt.
Jag tänker på Erin, hon är ju artist. En stor country-artist. Hur får ni ihop det då? De båda är på roadtrip.
Ja, nej, hon har ju inte varit på någon tour på sista tiden, just med tanke på Felix och allt sånt där också. Men det är ju möjligt att det trappas upp allt eftersom. Och då får man ju, man får ju förlita sig på lite liksom supportsystem, om det är familj eller liksom, ja, vad det nu kan vara. Så vi har ju ändå ett, nu, som jag sa, just den här första 15 månaderna har ju inte varit borta.
Nej, såklart,
så någonting det. Så då har det gått bra. Men det kommer ju bli en utmaning framöver, absolut, om hon vill tillbaka. Liksom.
Ja, för det är ju en unik situation.
Ja, exakt.
Ändå, visst, det finns många familjer som spelar NHL, mm-hmm, och så, men det är ändå en som har en artistkarriär. Alltså.
Ja, det är lite osvärt. Ja. Så är det verkligen. Och det är liksom, hon, även nu så är det inte så att hon bara är hemma, utan hon skriver ju liksom, åker på studion och spelar in och skriver och sådär. Så då får man ju försöka, speciellt nu på sommaren, så får ju en annan försöka ta lite mer ansvar liksom, ja, när man väl kan. Vilket är roligt också. Så att det är ju, ja, man, det är som alla par, man lär sig att hantera det, tänkte jag säga. Och på vissa sätt så är det ju enklare, och vissa sätt så är det svårare, som du säger.
På tal om att åka iväg, den här säsongen så kommer du åka iväg ganska länge. Du kommer att lämna USA och åka till Sverige och spela Global Series. Mm-hmm. Hur ska det bli?
Ja, det ska bli fantastiskt kul. Mm. Hur roligt som helst. Vi var i Prag för 3 år sedan, det var jäkligt kul, men då hade vi hade ingen tjeckisk spelare i laget. Nej. Till exempel. Vi hade ingen liksom koppling till stan så, men det var ju kul för, ja, farfar och farmor kunde komma på matchen, de hade aldrig varit i Nashville, så det var roligt. Då tänkte man liksom, men det här är ju kanske sista chansen, så vi passade på, och de åkte dit och hade det kanon. Och så, men nu så hade man inte trott att vi skulle få komma till Sverige. Nej. Så pass snabbt ändå. Så det ska bli fantastiskt kul, som jag sa, ha liksom farmor, farfar, mormor, morfar och hela gänget där, kunna komma och titta, för det är svårt att åka till Nashville just med åldern nu för dem liksom. Och ja, kompisar, ja, när och kär på äktan, det ska bli skitkul.
Hinner du ta dem till Leksand och visa lite riktigt skit?
Ja, jag vet inte om vi hinner få gubbarna dit, men det hade ju varit kul. Det hade varit jäkligt roligt att se om vi, jag vet inte om det är någon som är så sugen och ta en 3 timmar bilresa på lediga dagen, men ja, får se.
Ja, men bara, hur går snacket i när ni fick reda på det i laget liksom? Är det mycket så här Stockholms, är de intresserade av Sverige?
Ja, folk är ju, liksom, de är ju laddade, det kan man lugnt säga. Och sen, nu var vi ju på VM och så O'Reilly spelade VM det för Kanada, så han har ju gjort en ganska bra, han hade en ganska bra rekresa, ja, precis, också, så han har nästan mer koll än jag nu på vissa ställena, men det, så det ska bli jäkligt kul, och som jag sa, framförallt och liksom få visa, nu är inte jag, Stockholm är inte hem för mig, men vi har ju Vilsby och Englund som är från Stockholm båda två, så att de får ju vara med och bidra också givetvis.
Tipper du kanske ta taktbilen?
Ja, exakt, ja, lite vill man väl, ja, just att det är lite ordning och reda, men det.
just att man tar Pittsburgh här, men det är ju Crosby och det är Karlsson och det är Marken, hur? Att man tar just dem då?
Ja, nej, men det blir ju, ja, det blir ju roligt oavsett, alltså, hade vi spelat, spelar ingen roll vilka man möter, just att få spela Sverige, men det blir ju kul med framförallt Erik och Racke liksom, att de två svenskar, jag vet inte om de har någon bredare svenska, han håller om designar väl med Pittsburgh,
Holland, tror
jag. Sen får man ju se vilka som är där när det väl drar igång, men just Erik och Racke är ju från Stockholm också, så att det blir ju roligt att det finns svenskar på andra sidan också. Precis som jag sa, när vi var i Prag så hade de två tjecker Sharks, men vi hade ju ingen, så det var liksom, ja, det var ingen riktig motpart så att säga. Så nej, det här blir skitkul att de också för deras skull, och det ska bli roligt, riktigt roligt överlag.
Ja, Filip Forsberg, den intervjun ska vi kanske tillägga också gjordes i Milano under NHL Player Media Tour i augusti. Forsberg också en OS-spelare såklart, eller hur?
Ja, det är 100% för mig.
Med det så får vi väl tacka för intresset den här veckan. Som sagt, det är Stockholm som gäller nu den här veckan. Lagen kommer dit i början här måndag, tisdag någonting. Torsdag livesändning på YouTube och nl.com/sv från Pittsburghs träning.
Just det.
Fredag, livepod, Global Fan Tour i Kungsträdgården och match 1. Lördagen, livesändning från Nashville träning, och på söndag är det match 2 mellan Pittsburgh och Nashville. Ett späckat schema denna veckan, Hampus. Men vi ses i Stockholm, eller hur?
Ja, verkligen. Det kommer bli full rulle. Folk kommer bli trötta på att se oss i rutan.
Tack för att ni har lyssnat och tittat. Ha det fint.